Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hallå, politiken i TV4, enbart om kriget i Ukraina och hur situationen påverkar svensk politik. Varmt välkomna.
Du ska veta ut när det här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun? Högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käppet.
Ja, välkomna som sagt våra politikkommentatorer Ulf Kristoffersson, Ann Tiberg. Här brukar vi vara muntra normalt sett. Det är lite svårt en vecka som den här, Ann.
Nu är det ju djupt allvarligt det som händer i världspolitiken, och det får ju vi också förhålla oss till förstås. Mm.
Och inte bara att världspolitiken påverkar svensk politik, vi har också en flyktingkris som är inte långt ifrån svenska gränsen.
Ja, det här kommer ju att flytta fokus inför valrörelsen ganska mycket till att handla om det du säger, hur man ska hantera flyktingar ifall det kommer till Sverige, och NATO-medlemskap och upprustning av försvaret, och en stor fråga nu om vi ska leverera vapen till Ukraina eller inte, som debatteras. Att det blir en annan inriktning på politiken nu.
Och också faktiskt kanske efterfråga på samarbete på ett helt annat sätt över blockgränserna.
Vi kan väl säga också, vill ni höra av er till oss? Har du synpunkter eller idéer på ämnen, mejla oss gärna, inte bara chabel@tv4.se. Vi fokuserar som sagt på världspolitiken och hur den påverkar den svenska politiken efter att den ryska presidenten Vladimir Putin höll ett tv-samtal på torsdag morgonen. Och senare i torsdags, igår alltså, från när vi spelade in den här podden, så publicerade Ukrainas president det här videotalet på sin Facebook-sida.
Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два.
Mm. Och ni som tittar på podden såg översättningen. För er som lyssnar så kan jag säga att Zelensky sa: min familj är inga förrädare, de är ukrainska medborgare. Jag har inte rätt att tala om exakt vad de är. Enligt den informationen som vi har så är fienden, har fienden markerat mig som måltavla nummer ett och min familj som nummer två.
Ja, och det här visar ju hur otroligt allvarlig situationen är också på personnivå för den ukrainska presidenten. Och i natt, igår kväll och i natt, så hade Europeiska rådet då ett toppmöte och hade kontakt med presidenten. Och efteråt så pratade Magdalena Andersson, vår statsminister, med journalister, och hon sa så här.
Och han berättade om situationen i Ukraina. Och när vi sa hej då så visste vi alla att det inte är självklart att vi någonsin kommer att ses igen.
Vi ska säga en intervju, en pressträff från Sveriges Television som vi fått ta del av. Ja, det är oerhört allvarsamt och också väldigt nära.
Ja, det här sätter ju sin prägel på alla uttalanden. De här fördömandena som har kommit mot Rysslands attack, där har det ju varit helt enigt. Det har varit unisont, alla partiledare. Sen har man olika uppfattning om hur man ska gå vidare och det här med NATO och vapenleveranser. Men just fördömandet, reaktionen på det har ju varit väldigt stark från alla. Och det blir ju också ett annat tonläge nu när man beskriver att det är en sån ödesmättad och stor konflikt. När jag intervjuade försvarsminister Peter Hultqvist igår så beskrev han det så här.
Men det är väldigt viktigt att EU och NATO håller ihop med väldigt entydiga och tydliga budskap. Vi ser här att vi har en konflikt som handlar om öppna demokratiers rätt att vara öppna demokratier och auktoritärt diktatoriskt ledarskap.
Ja, man undrar ju, är vi på väg tillbaka mot kalla kriget. Det är vindar som vi inte känner igen på ganska länge.
Ja, det här är ju någonting som fler och fler lyfter upp. Jag noterar att New York Times just pratar om ett nytt kallt krig idag. Jag tror att vi kommer att höra det från fler håll.
BBC, ja.
Ja, men sen kan man ju diskutera vad kalla kriget, så att säga, vilka element som finns därifrån. Min känsla är att politiker är väldigt förtjusta i att ta fram historieboken så fort det händer någonting. Så. Och jag vet inte vad du säger, Ulf.
Min historiebok i hjärnan aktiverades omedelbart när det här började. Jag får flashbacks till 1968 när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien. Då var det ju Sovjetunionen fortfarande. Och då hade ju inte Tjeckoslovakien, som nu är delat i Tjeckien och Slovakien, men då hade ju inte Tjeckoslovakien något militär att sätta in. De hade ju ingen möjlighet att försvara sig, så att det blev inte så blodigt. Utan de sovjetiska stridsvagnarna kunde rulla in på gatorna. Jag tror det dog under 100 människor vid den här invasionen. Men det var ändå ett väldigt övergrepp från en stormakt med starka muskler mot ett litet land som då hade försökt liberalisera. Man pratade om Pragvåren, Alexander Dubček som var ledare då, som försökte reformera landet lite, och det var större yttrandefrihet och man försökte göra ekonomiska reformer i mer liberal riktning. Och då till slut så hade de ryska eller sovjetiska ledarna tröttnat på det och gick in och invaderade landet och kuvade dem. Mm. Och nu ser vi ju det Putin gör nu, det är ju att han försöker bygga upp ett starkt Ryssland igen. Han kan inte återskapa Sovjetunionen, men det är ändå i den riktningen. Men den här gången så möter han en större, starkare motstånd. Och det är också väldigt stora ekonomiska intressen i bakgrunden som spelar in. Men jag tycker nog att man ändå kan prata om att det är det här öst mot väst igen. Om inte annat i retoriken, när ledare kommenterar det, så beskriver man det som att nu står västerländsk demokrati mot auktoritärt styre.
Ja, min invändning är kanske då att det finns en andra ideologiska skärningspunkter, för kalla kriget var så djupt rotat i starka ideologiska motsättningar mellan ett kommuniststyrt öst och ett, så att säga, liberaldemokratiskt väst. Nu kvarstår då den här liberala demokratin, medan det nya öst är framförallt antiliberalt och har då, vi har ju ett antal antiliberala demokratiskt valda ledare i Ungern, i Polen, och vi har en, får man väl ändå säga, antiliberal ex-ledare i USA. Så att den här tydliga polariseringen finns kanske inte kvar. Vi skulle inte prata om världspolitik. men i sak så kan jag känna att det finns skillnader idag, och det finns också skillnader då på politisk nivå i Sverige. För det som var påfallande under kalla kriget, det var att det fanns hela tiden krafter i inrikespolitiskt som försvarade Sovjetunionen. Och där är vi ju i alla fall inte idag, förhoppningsvis.
Ja, men om du tar det här Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968, så var det en sån här brytpunkt även för den svenska vänstern då. Att där reagerade ju, det var en väckarklocka för många inom vänstern, att vi kan inte försvara det sovjetkommunistiska systemet. När man såg vilket övergrepp de gjorde mot ett land som försökte ha lite mer frihet för sina medborgare.
I alla fall mainstream-vänstern, absolut.
Ja, så att det påverkade ju svensk politik också faktiskt, händelserna i Tjeckoslovakien. För många inom vänstern blev det en väckarklocka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ska vi fortsätta med vänstern? Du har en liten spaning där, Ann, om vår vänsterledarens uttalande här nu efter kriget bröt ut i Ukraina.
Ja, för det har ju varit något av en tävling får man väl ändå säga bland politiska ledare i Sverige och teckna Putin i de mörkast möjliga termer. Och så här beskriver Nooshi Dadgostar Putin när Ulf Kristoffersson intervjuade henne igår.
Men det här är en sorgens dag. Mitt i Europas hjärta så ser vi denna mänskliga tragedi som det är. Vi har att göra med en brutal högernationalistisk ledare som nu talar om ett stort Ryssland. Och det är något som omedelbart behöver stoppas förstås.
Ja, vänstern har problem här, eller?
Ja, alltså är han högernationalist? Mm. En ledare för en gammal kommunistdiktatur som så att säga faktiskt betecknar sina motståndare i Ukraina som nazister. Jag blev otroligt förvirrad faktiskt när hon sa så här. Jag förstår varför hon gör det. Och jag antar att hennes definition av höger är motsatsen till vad hon tycker.
Hur reagerar du, Ulf?
Jo, alltså, jag gjorde ju den här intervjun. Det var inte läge för att ställa några följdfrågor tyvärr. För jag reagerade på det också. Men hon var precis på väg in till partiledarsamtalen. Så det gick inte att fortsätta med intervjun. Och sen hände så mycket annat under dagen. Så det blev inte någon uppföljning på det. Men jag tycker det här visar Vänsterpartiets vånda med hur man ska förhålla sig till den här konflikten. Alltså vilka argument man ska använda. För att det finns en del, jag har sett på Twitter och andra ställen, sociala medier, att det finns en del vänsterpartister som har drivit det här att det är överdriven beskrivning av Ryssland, att det är ryssofobi som präglar debatten nu, att man överdriver det här ryska hotet. Och jag vet att Vänsterpartiets verkställande utskott ska träffas idag när vi spelar in den här podden för att diskutera den här frågan och hur man ska förhålla sig, vilken argumentation man ska ha. Och det är första gången jag hör Nooshi Dadgostar använda det här uttrycket. Högerkonservativ.
Högernationalistisk.
Högernationalistisk menar jag. Ja. Men det finns ju, alltså det går ju att argumentera för det, för att Putin har ju gett stöd åt högernationalistiska partier i Europa. Och högernationalistiska partier som Marine Le Pen har då också backat upp Putin i sin argumentation. Så att det finns liksom en koppling mellan högernationalister i Europa, att de i viss mån är vänligt inställda till Putin.
Ja, men med det resonemanget så kan du ju knyta ihop alla möjliga olika ideologier om det. Alltså här är ju argumentationen att han är vän till mina fiender och därför så är han samma som, alltså, han är allierad med mina motståndare. Det är ju det resonemanget som gör att hon kan landa i höger. Och om man börjar fundera på vad höger och vänster betyder så kan man ju möjligen säga så här att det som är höger i Putins regim, det handlar ofta om värdefrågor. Alltså de är höger i värderingsfrågor, de är hbtq-fientliga lagstiftningsmässigt. Det finns en betoning av kyrkan, nationalismen skulle man ju också kunna kalla för värderingshöger. Men samtidigt om man stänger igen och förbjuder organisationer som vill kartlägga Stalins brott mot mänskligheten, som alltså är kommunismens brott mot mänskligheten. Jag tänker på Memorial som ju har förbjudits och betraktas som en utländsk agent i Ryssland. Då är ju frågan, om man då är så att säga för Stalin, är man fortfarande höger då? Jag tycker det här är, jag känner att jag blir snurrig i huvudet faktiskt av det här.
Och blir våra svenska politiker snurriga i huvudet, eller hur påverkar det här så att säga den politiska kartan och var man sympatiserar, hur man uttrycker sig? Vi har ju pratat mycket om orden, hur man väger orden när man pratar om en invasion. Det var ju också någonting vi pratade om innan, eller som var stort fokus innan Ukraina gick in, eller innan Ryssland gick in i Ukraina.
Jag menar, alltså i det här akuta läget, nu när kriget storkrig precis har börjat. Vi vet inte hur det utvecklas. Vi vet inte hur många döda dödsoffer det kommer att krävas. Och vidare, så är det ju väldigt lite utrymme för nyanser i debatten överlag. Mm. Alltså det är antingen för eller emot. Och alla fördömer och en del också liksom försöker... Eller, talar om Putin i galen och så vidare. Den argumentationen att man söker efter såna här enkla förklaringar, sätta diagnos liksom. Medan det här lite mer övergripande, det är svårare att få utrymme för det här övergripande analysen av vad är det för maktpolitiskt spel, vad är det för ekonomiska intressen som driver det här, på ett mer nyanserat sätt se vad som ligger bakom konflikten. Nu är det ju liksom bara att man fördömer.
Mm. Och det är ont mot gott,
ja,
i någon mening.
Det är självklart att det blir
och
så.
Vi vill gärna vara på den goda sidan. Mm.
Ja, ja. Så att, visst. Inget fel i det. Men just den här lite mer djuplodande analysen kommer väl efter ett tag.
Mm. Och under pandemin har vi ju sett någon form av borgarfred mellan partierna. Kommer vi få se... Nu hade vi ju alla hoppats att vi kunde snart lämna pandemin och kristider bakom oss. Och så kommer det här... väldigt påtagligt och påverkar oss väldigt mycket. Hur kommer de svenska politikerna hålla ihop vad gäller, eller kommer det förändras också ju längre bort vi kommer från krigsstarten, om det blir en lång och nötande konflikt?
Ja, man kan säga att det är nu vi journalister tar fram historieboken. Mm. Och då tittar vi på vad som hände 1939 när Per Albin Hansson, socialdemokratisk dåvarande statsminister, drar slutsatsen att i det här läget behövs en samlingsregering. Mm. Och jag tror inte att vi kommer att hamna i en samlingsregering, men det är slutsatsen för politiker i det här läget är att lägga en hel del inrikespolitiska konflikter på hyllan. Mm. Det är ett risktagande politiskt inför en valrörelse för oppositionen att göra det, därför att en kris av det här slaget så att säga gynnar naturligtvis en sittande regering. Så att det här är
oftast
någonting...
Oftast gör det ju det.
Ja, så det här är någon... Ja, om de hanterar den hyggligt väl, och särskilt om de har alla andra partier bakom sig. Så att borgfred, vi får väl se.
Ja, nu sägs det ju att alltså bedömningen på pressträffen igår med Magdalena Andersson och försvarsministern och utrikesministern, så var ju budskapet att det finns inget hot mot Sverige, militärt hot mot Sverige. Men skulle det bli det, skulle det få den konsekvensen och utvidgas, då tror jag det mycket väl kan bli läge för ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.
Nej, man
men vi är ju inte där ännu. Och oppositionen, precis som du sa, de spänner emot lite att gå in här. De vill ju hålla liv i den andra debatten, och även i det här vill man då diskutera det man inte är överens om. NATO och vapenleveranser lyfter man fram det, för att annars befarar de ju, om hela valrörelsen kommer att handla om det här, då kommer de ha jättesvårt att åstadkomma det maktskifte de har satsat.
Och jag kan säga att Socialdemokraterna, de kommer i denna helg att ha en så kallad valvinnarkonferens. Och jag pratade med dem just, hur gör ni nu? Kommer ni ändå låta den här? Och då säger de, man behöver ju hitta så att säga ett argument för varför man har den konferensen då med den titeln. Jag kan förstå att men det är så här, det är också ett sätt att visa att demokratin lever vidare, att vi kämpar på och försöker vinna valet. Det är så att säga, man kan förstå att de vill hitta en argumentation, men jag tror möjligen att de kommer att döpa om sitt högkvarter, där de kommer att arbeta med i S-högkvarteret, från War Room till något annat, möjligen.
Ja,
eller... Men kommer vi få se några stöd från Sverige? Det var ju många frågor till Peter Hultqvist och statsministern också, just defensiva vapen till exempel.
Jag
till
tycker Ukraina. Peter Hultqvist var ju höll ju öppet alla dörrar. Magdalena Andersson har tidigare varit väldigt negativ. Igår var hon också lite mer öppen för att diskutera vapenleveranser, kunde man läsa mellan raderna i alla fall. Men jag tyckte Peter Hultqvist var ännu mer öppen för det. Han sa, nu, mer eller mindre förutsättningslöst kan man gå igenom på vilket sätt man kan hjälpa.
Och är vi neutrala då, om vi nu pratar om NATO-medlemskap och den laddade frågan, är vi neutrala om vi stöder en part i en konflikt?
Mm, men vi är inte eller? Neutrala, nej, vi är ju alliansfria.
Ja,
okay. Men man behöver vara noga med orden här. Alltså, vi har ju valt alliansfrihet, det är ju det som är regeringens så att säga, säkerhetspolitiska doktrin i Sverige. Och alliansfriheten, det är inte ett brott mot alliansfrihet att, så att säga, leverera vapen till en part som är utsatt för en attack som dessutom inte är del av någon allians. Mm. Så att det tror jag är tämligen problemfritt ur det perspektivet.
Det som skulle vara nytt eller ovanligt, det är ju om vi inleder vapenexport till ett land som är i krig. Tidigare har man ju mest pratat om följdleveranser eller väldigt speciella omständigheter. Men det är ju möjligt att man kan kringgå det på något sätt genom att gå via andra länder eller någonting.
Men det som sker nu, ökar det viljan från Sverige att gå med i en allians?
Det här med NATO då, tänker du? Det här med NATO, det har ju en lång historia i Sverige. Och det, jag skulle säga så här, Sverige kommer aldrig gå med i NATO och NATO kommer aldrig att vilja ha med Sverige så länge Socialdemokraterna är emot att gå med i NATO. Och Socialdemokraterna hålls lite som gisslan av de andra partierna på vänsterkanten. Om Socialdemokraterna skulle svänga i NATO-frågan, då skulle de tappa väljare till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kanske framförallt Vänsterpartiet. Det finns en oro där. Och jag tror att i sak så uppfattar Socialdemokraterna som den position vi har just nu som ganska bekväm. Vi har ett partnerskap med NATO. Vi räknar med att NATO kommer att skydda oss.
Ja,
har du en annan uppfattning?
Ja, lite. Jag menar, fram till idag har ju liksom grundtesen varit precis som du säger, men jag kan tänka mig att det kan förändras om den här konflikten blir väldigt stor och omfattande. För att då kanske man måste ompröva den här, om den svenska hållningen har varit där. Men i dagsläget tror jag inte att det sker någon omprövning. Men det beror ju på hur det utvecklas. Va?
Vi kommer sitta och prata om det här varenda
men
vecka.
Vi får väl se. Ja. Alltså, de kanske får tänka om när det gäller hur valaffischer ska se ut. Så där. Jag menar, nu har de väl varit inriktade på gängkriminalitet och friskolor och sådär. Rena inrikesfrågor.
Nu är det Putin som är bossen.
Ja, nu kanske vi får se uniformer och soldater på valaffischerna. Mm.
Vi får se. Vi ska säga då till er som lyssnar och tittar. Det är idag fredag den 25 februari och kriget mot Ukraina eller i Ukraina har pågått i lite drygt ett dygn. Så det vi säger här nu, det är ju den verklighet som är precis när vi sitter här och spelar in det här poddavsnittet. Maila oss gärna, inte bara tjabbel@tv4.se. Om ni har synpunkter, Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, tack så mycket för idag och tack för att ni har varit med oss.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot eller klickar hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.